enligt kvantfysiken, om nu hjärnan fungerar enligt kvantfysikens lagar, då kommer ju min hjärna att bli en överlagring av att jag har sett katten död och att jag har sett katten levande. Och fortfarande så har ju liksom varken det ena eller det andra hänt. Och så kan man göra lådan större och större och större, och till slut så har man hela universum i den här lådan. Och då kommer man till något som brukar kallas för många världatolkningen då, att man,
ja, just det.
Man har då alla utfall som någonsin kan hända, händer i något parallellt universum. Så allt som inte är absolut fysikaliskt förbjudet kommer att hända i något av alla de här parallella universum.
Johan Hansson, varmt välkommen.
Tack.
Mycket spännande och intressant, och vad roligt att du ville komma hit. Jag har ju mest följt dig genom dina krönikor som du skrev i Allt om vetenskap, som tyvärr är nedlagd nu.
Ja.
Det gick inte att fortsätta. Det var en bra tidning, tycker jag, som står i lite kontrast, eller stod i kontrast mot Illustrerad vetenskap, som jag tycker är så där ganska väl vetenskapspositivistisk. Eller vad säger du själv?
Lite förr i världen i alla fall var det lite så här spökhistorier och grejer också, vet jag.
Jaha, just det.
Men det, ja, tror jag, de gick ifrån sen, så att nu tror jag det är lite mer vanlig vetenskap.
Ja, lite bättre. Jag hittade på utedasset, har jag så här lite tidningsställ,
ja,
i sommarstugan med gamla tidningar. Där stod det: Cancerns gåta löst om 30 år, stod det. Det var en tidning från 1986.
Ja,
ja. Så det ser man. Ja. Ja, men du är alltså professor i fysik vid Luleå tekniska universitet.
Stämmer alldeles utmärkt.
Och du har skrivit en bok som heter Moderna fysiken på 15 minuter. Jag måste säga att det är varje kapitel. Då, som
varje kapitel,
ja,
ungefär.
För mig tog det 35 minuter. Lite stundtals komplicerat, men väldigt, väldigt intressant.
Ja, tanken var att man skulle få... Det finns ju många populärvetenskapliga böcker, men jag tycker att kanske 90% är ju fluff, och sen 10% är liksom det som man verkligen vill berätta.
Ja.
Så att det där var lite ett försök att göra ett mera hopkok av det, så att man tar bara de viktigaste sakerna.
Mm, mm.
Det var någon recensent som skrev att det var som ett mellanting mellan en lärobok och en populärvetenskaplig, ja, bok, så jag tyckte det var en ganska bra beskrivning faktiskt.
Ja, vad är din huvudgren inom fysiken? Du är teoretisk fysiker.
Jag började ju min bana som forskare när jag startade, så var jag teoretisk partikelfysiker, och det höll jag ju på med i många år och gjorde flera artiklar och sådär. Men problemet med det är att det händer ganska lite fundamentalt nytt inom partikelfysik på den experimentella sidan. Man har ju enormt stora och dyra acceleratorer och sådär, men jag tycker man har inte hittat speciellt mycket nytt egentligen de senaste 20 åren, så att det börjar bli svårare och svårare att liksom säga att vi vill ha några miljarder extra för att bygga en ännu större accelerator, för vi har inte hittat så mycket på den gamla acceleratorn.
Ja, just det.
Så att det var mer att det drev iväg åt andra håll sen. Så sen började jag mycket med astrofysik och astropartikelfysik, för att där finns det tusentals saker som man inte förstår helt enkelt från data. Medan i partikelfysik är det tvärtom, där ligger teorin oftast före, så att man vet i stort sett vad man ska hitta.
Vad man ska leta.
Så att för en teoretiker som mig så är det nästan roligare att hålla på med ett område där man har en massa oförklarade data.
Jo, för du har ju en föreläsningsserie också som är jättespännande och som vi ska utgå ifrån lite grann idag. Där du listar de 10 viktigaste olösta gåtorna, ja, inom fysiken.
Precis.
För mig framstår det ju som att fysik... Du lutar ju bland annat mot den här Lord Kelvin, det tycker jag är lite roligt, som år 1900 sa att nu var det klart.
Det finns många som har sagt att nu är fysiken färdig, nu är det utforskat till 100%, och det har ju alltid visat sig vara helt felaktigt.
Ja, efter honom kom ju Einstein och kvantfysiken.
Precis, allt som vi idag skulle kalla för modern fysik fanns ju inte när han gjorde det uttalandet. Så att, och även Max Planck, han som uppfann hela kvantfysiken, eller upptäckte, eller hur man vill säga det, han blev ju avrådd från att studera fysik överhuvudtaget, för de sa att det är helt utforskat, du borde liksom sätta din talang på något helt annat.
Det är många sådana där historier, tycker jag. Ja, Einstein också, som var helt utanför universitetsvärlden.
Många i modern tid har ju sagt samma sak. Stephen Hawking till exempel sa ju att snart har vi kommit fram till den slutgiltiga lösningen. Ja. Och det är ju liksom aldrig sant.
Nej, det är väl inte det. Ja, jag hörde att det var någon på Patentverket någonstans ungefär vid samma tid som sa ungefär samma sak. Att nu var allt uppfunnet.
Ja. Just det, det var ju chefen för amerikanska patentverket tror jag, ja, som ville lägga ner patentverket. Ja, för att det fanns inga fler uppfinningar att uppfinna.
Och det var före.
Och det här var liksom före allting. Ja, det här var nog också ungefär samma veva. Ja, 1900 ungefär, strax efter.
Ja. Befinner vi oss i en liknande tid idag? Att man har som samma högbröstade syn på
eller vad säger problemet med fundamental forskning och vetenskap, och framförallt och fysik som är den mest fundamentala vetenskapsgrejen, är att det är omöjligt att säga när nästa stora framsteg ska göras. Så det kan lika gärna göras imorgon eller om 10 år eller om 100 år.
Mm.
Så det, skulle man redan veta vad nästa grej skulle vara, då skulle det redan vara upptäckt.
Ja, naturligtvis.
Så att det är liksom, det är det som är charmen tycker jag mycket med forskningen också.
Ja. Men om vi glider in på punkt 1 i din 10-punktslista då, så har vi begreppet kvantgravitation. Men innan du förklarar det, kanske vi ska vi säga några ord om kvantfysiken kontra den newtonska och sådär. Kan du försöka förklara? Vad
den vanliga fysiken, det är att man sparkar till en boll med en viss kraft och så flyger den iväg med en viss acceleration. Men på det mikroskopiska planet för elektroner och sånt där, då finns ju varken krafter eller accelerationer eller hastigheter och sånt väldefinierat. Så att när man skulle försöka förklara atomfysiken i början på 1900-talet, då var man tvungen att göra en helt ny fysik, eftersom den gamla klassiska newtonska fysiken, den var helt värdelös. Den gick inte att använda överhuvudtaget. Det var inte bara det att den var dålig, utan den var helt oanvändbar. Och då fick man ju då utveckla det som idag kallas för kvantfysik. Och det ordet kvant, det kommer egentligen från att saker och ting bara kan skifflas över i vissa paket. Så att energi till exempel kan bara skickas mellan olika kroppar i vissa bestämda paket. Och på våra nivå så märks inte det där, för att de där paketen är så väldigt, väldigt små. Men för en elektron till exempel, eller en ljuspartikel, en foton, då är det otroligt viktigt att man tar hänsyn till just det här, att naturen skickar över energierna i specifika paket. Kvanta då, som det kallas.
Kvanta, ja.
Så det är därifrån hela namnet kvantfysik och kvantmekanik kommer.
Jag har för mig att det betyder hopp egentligen, eller
nej. Ja, och inom atomfysik, man kan säga så här att om kvantmekaniska partiklar är bundna, permanent bundna, som till exempel elektronen kring en atom, då kan elektronen bara ha vissa olika energier. Om man då på något vis skickar upp elektronen i en högre energi genom att värma atomen eller kollidera med något annat, då hoppar den upp till en annan högre energinivå. Sen kommer naturen automatiskt att se till att den hoppar ner, oftast i flera olika steg. Och de där kvanthoppen då, de motsvarar ju olika energier, och den här energiskillnaden mellan de här olika nivåerna skickas då ut som en ljuspartikel, alltså en foton. Och det var ju så man kunde förklara då varför man såg spektrallinjer i, när man hettade upp vissa gaser, så såg man att de skickade inte ut alla färger, utan de skickade bara ut vissa specifika färger. Och det var helt okänt varför det var så. Och där var ju många svenska fysiker världsledande på 1800-talet. Janne Rydberg och Anders Ångström och många andra. Så man visste mycket väl att det funkade på det sättet. Och man upptäckte bland annat helium, alltså ämnet helium, upptäckte man ju på solen. För att namnet helium kom ju från att man såg det just på solen för första gången. Och de här spektrallinjerna i alla fall, de kunde man inte förklara med den gamla fysiken. Men med kvantfysiken så blev det helt naturligt att man kunde förklara exakt varför de skickade ut de färger de gjorde i de olika ämnena. Och också varför de olika spektrallinjerna var olika starka. Ju starkare de var, desto större sannolikhet att en atom ska göra just de här hoppen. Men det var egentligen inte där som själva kvantfysiken startade, utan det var just Max Planck som startade, för att han ville förklara ett stort dilemma inom den klassiska fysiken, som sa att om man har en kropp vilken som helst, som den här koppen till exempel, om inte den här har exakt temperaturen 0 Kelvin, minus 273 grader Celsius, så kunde man räkna ut från den klassiska fysiken att den här borde stråla ut oändligt mycket energi. Och det visste man redan då var helt absurt, så det visste man inte stämde. Om då Planck, när han föreslog att energi bara kan komma i vissa paket, då kunde han förklara exakt precis den kurvan, värmekurvan man ser från verkliga kroppar. Så att egentligen där det startade något som kallas för den ultravioletta katastrofen inom den klassiska fysiken. Det var det som Planck löste genom att säga att det måste finnas kvanta i naturen. Så det här, han hade liksom ingen idé om att förklara atomernas spektrum och sånt där, utan det var något som kom senare med bland annat Niels Bohr och andra som förklarade just den saken.
Ja, men det här med kvantgravitation då, som är din punkt 1 på olösta gåtor inom fysiken. Vad är det?
Gravitation är ju en ganska speciell kraft. För att den första kraften man lyckades förklara på ett detaljerat sätt, det var Newton som kom på det här på 1600-talet, hur man ska beskriva det matematiskt, hur till exempel äpplen faller mot jorden eller hur månen faller ner mot jorden och sådana saker. Men trots att det är den första kraften som man har beskrivit exakt, så är det också den minst kända kraften än idag, för att man vet inte hur den skapas på mikroskopisk nivå. Och det är det som man, det här med kvantgravitation handlar om. Hur uppstår gravitation om man tittar väldigt, väldigt noggrant på det? Så finns överhuvudtaget gravitation om man tittar på det mikroskopiskt? Det är ingen som vet. Man kan säga ja eller nej på den frågan. Finns gravitationen på väldigt, väldigt små skalor? Så det är det kvantgravitationen handlar om.
Varifrån kommer gravitationen?
Ja.
Det vet vi ju. Elektriciteten, den har vi ju liksom lärt oss att tygla. Man kan tända och släcka lampan och ladda mobilen eller vad det nu är. Men gravitationen, den dras vi med bara, så att säga.
Den dras vi med, vare sig vi vill eller inte.
Jag brukar tänka att det vore väl fräckt om vi kunde tygla den som elektriciteten. Om bara trycka på knappen och åka till Grekland, det tar 4 sekunder så är vi framme.
Ja, precis. Ja, det finns ju 4 stycken kända krafter. Det finns ju då gravitationen som var den först upptäckta kraften, eller först förklarade kraften, ska vi säga. Sen finns det elektromagnetism som man lyckades förklara på 1800-talet. Rent klassiskt sett och utan hänsyn till kvantfysik. Och så finns det 2 krafter som bara syns eller finns i atomkärnorna. Så stark kärnkraft och svag kärnkraft. Och alla de här 4 utom just gravitationen kan man beskriva med hjälp av kvantfysik idag. Så att gravitationen är liksom...
Den olöstaste.
Den olösta grejen, den fula ankungen som inte riktigt vill passa in sig i samma. För att om man försöker slå ihop allmän relativitetsteori, som än idag är vår bästa teori för gravitation, med just kvantfysik, så funkar det inte helt enkelt.
Inte,
nej, det går inte att göra, för att man får en massa oändligheter som man inte blir kvitt.
Mm. Så det är nog fel.
Så kvantgravitation, finns det överhuvudtaget kvantgravitation? Ingen vet. Och hur ska man kunna skapa en teori för kvantgravitation?
Kan man vara så fräck och säga då att det måste vara något fundamentalt fel med teorierna? Eller?
Problemet är att det finns ganska många teorier, men det finns inget sätt att testa de här olika teorierna. Så att man kan liksom inte använda den här vanliga vetenskapliga metoden att man gör en hypotes och sen sållar man bort den genom att göra experiment. För att gravitationen är så extremt svag kraft, så det krävs så otroligt stora energier för att man ska kunna testa det här direkt. Så att om man till exempel tar en vanlig partikelaccelerator och vill testa kvantgravitation med ett direkt experiment, då måste partikelacceleratorn vara större än hela vår egen galax. Och det är inte riktigt
genomförbart. Vi klarar inte idag.
Nej. Och även om man skulle klara det, så skulle det ta 100 000 år innan partiklarna kommer runt.
Precis, ja. Man får vänta länge på resultat.
Så att man måste i så fall göra något helt annat och lösa det teknologiskt på ett helt annat sätt. Mm.
Men din punkt 2 är ju nästan ännu mer gåtfull utifrån ett vardagsperspektiv, kan jag tänka i alla fall. Och det är det här hur partiklar, eller hur materien överhuvudtaget har massa.
Ja.
När man säger ordet massa, vad menar du då?
Ja, det är en bra fråga vad man menar med massa. Det är lite olika också i den klassiska fysiken och i den moderna kvantfysiken. För den klassiska fysiken, då är massa egentligen motstånd mot acceleration. Så att det är därför det är svårare att accelerera en personbil till exempel än en lastbil. För att lastbilen har mycket, mycket större massa. Och det är det man brukar kalla den tröga massan. Men det som genererar gravitation, det är egentligen något som kallas för tung massa. Och det är egentligen mera som en gravitationens laddning, kan man säga. Precis som elektriciteten har en laddning, så kan man säga det som att massan är gravitationens laddning.
Mm.
Men gravitationen är så extremt svag, så att man måste ha väldigt, väldigt mycket massa för att man alls ska kunna märka av att det finns en gravitation mellan 2 kroppar.
Men jag brukar tänka så här också, för när man hör standardmodellen beskrivas, så då har atomkärnan där, om vi säger den är mitten på fotbollsstadion där, som är fotboll eller någonting, så är första elektronen är ju långt utanför Wembley stadion. Utkanten av London, eller vad ska man säga?
Det beror ju på lite grann vilken atom man tittar på också. Men det där är det gamla klassiska sättet att se det. Men egentligen är det så att när man inte tittar på de här kvantpartiklarna, då är de egentligen vågor, så att de är överallt samtidigt.
Ja, just det.
Även om man har en enda elektron så kan den vara precis överallt
samtidigt.
Men hur
kan stolen, stolarmstödet här då, jag kommer ju inte igenom med fingret här, det går.
Nej,
även
precis.
Jag tycker att få mot det fingret.
Det är för att det finns något som kallas för Pauli-principen i naturen, grovt förenklat, som säger att olika materiepartiklar kan inte vara i exakt samma kvanttillstånd. Så det är därför det är omöjligt att köra fingret igenom stolen, trots att det egentligen klassiskt sett i alla fall bara är en massa tomrum, som man tycker att det borde vara en enkel
nej,
att köra
det,
fingret igen.
Precis, det är tomrum här egentligen.
Men egentligen är det ju,
om man skruvar fingret på exakt rätt sätt, skulle man inte kunna komma igenom då på något vis.
Enstaka kvantpartiklar kan man ju skicka med genom saker. Det är det som kallas för kvanttunneling. Man kan också skicka en kvantpartikel från den här positionen till den här positionen utan att den behöver röra sig i tomrummet emellan.
Bara...
Så den försvinner härifrån och dyker upp där momentant.
Mm.
Så det har man gjort sådana experiment, så det vet man att det funkar på det sättet. Och kvantfysiken beskriver att det ska funka på exakt det sättet också.
Jo, jo. Men det blir ju, det gör det ju väldigt konstigt, för den här nedre världen på partikelnivå är ju det som utgör den här världen som vi sitter i just nu. Och då känns det ju väldigt konstigt, för de är ju inte kompatibla, det stämmer ju inte överens alls.
Det är en annan av punkterna, det är en annan av punkterna i boken, det här som kallas för mätproblemet i kvantfysiken. Hur går man från den här mystiska, spöklika kvantvärlden upp till den här normala?
Ja. Jag brukar tänka det ungefär som att man står på en brygga och så ser man fartyg segla iväg åt ett håll sådär. I en platt värld. Och så plötsligt kommer de tillbaks därifrån.
Ja.
Och då brukar ju svaret inom fysiken vara att ja, men det gäller bara fartyg. Det gäller liksom bara på partikelnivå. Här uppe händer något annat. Eller vad säger du? Är det inte hopplöst att förklara det här?
Nej, hopplöst tror jag inte det är. Men folk, forskare håller ju på med det här dagligen. Många forskargrupper försöker lösa just de här gåtorna. Så att, och nu med dagens teknik så börjar det bli mer och mer möjligt att mäta olika saker som inte var möjligt förut. Mm. Och göra experiment som man inte lyckades göra förut. Men det här med massorna, det är ju liksom som du sa, partikelfysikens standardmodell. Där har man ju en teori för alla krafter just utom gravitation. Men då stoppar man in alla massorna för hand. Eller egentligen gör man det bakvägen via något som kallas för Higgs-mekanism. Som handlar om Higgs-partikeln och allt det här. För att det visar sig att teoretiskt kan man inte stoppa in en massvärden rakt in i ekvationerna. För då bryter de ihop.
Mm-hmm.
Så man måste liksom lirka in dem bakvägen genom Higgs-mekanism. Men då ersätter man bara de här okända massorna. Så till exempel har ju elektronen två stycken tyngre kusiner. En tyngre kusin som heter myon som är drygt 200 gånger tyngre. Och sen en ännu tyngre kusin som heter tauon som är 3000 gånger tyngre drygt. Och varför de här massorna har precis de värden de har, det är ingen som vet. Och det kan man inte heller lösa genom Higgs-mekanism. Man kan sätta in värdena i Higgs-mekanism. Man sätter in att elektronen ska ha det här värdet, myonen ska ha drygt 200 gånger större värde och tauon drygt 3000 gånger större värde. Men det finns ingen som helst förklaring till varför det är så.
Nej.
Även när man tar med Higgs-mekanism.
Men nu påstår man ju vid CERN här att man har hittat den här Higgs-partikeln. Eller att Higgs-fältet eller vad det är.
Ja.
Som skulle förklara det här. Hur det kan komma sig att materien har massa.
Precis, då har man alltså en...
Men har man...
Man har en teori som är relativistiskt korrekt som också tar hänsyn till kvantfysik. Och då när jag pratar om relativistiskt korrekt så är det alltså speciell relativitetsteori. Det är inte allmän relativitetsteori som gör med gravitation. Utan speciell relativitetsteori som har att göra med höga relativa hastigheter och höga energier inte allmänt. De har man lyckats slå ihop någorlunda bra. Trots att det fortfarande dyker upp lite oändligheter här och där. Men de har man lyckats lära sig att ta hand om och liksom sopa under mattan. Men... Just den här Higgs-mekanism förklarar alltså inte varför man har de olika massorna man har på de olika partiklarna. Så att just den biten är fortfarande helt och hållet olöst. Och en annan mystisk sak är att den allra enklaste Higgs-mekanismen som Peter Higgs föreslog redan på 1960-talet, innan det fanns något som kallades för partikelfysikens standardmodell, det verkar vara den som bäst relaterar till experimentdata. Så många hade trott att det skulle finnas flera Higgspartiklar och mycket, mycket mer komplicerad Higgsmekanism. Men det verkar vara den allra, allra enklaste som verkar anpassa data bäst.
Ja.
Och det är ingen som vet riktigt varför det är heller. För att det var ingen som hade förväntat sig det.
Ja.
Och man är inte riktigt hundra ännu på att den här Higgspartikeln verkligen är den som Peter Higgs föreslog.
Nej, det
är
någonting
som liknar en, det är någonting som liknar en Higgspartikel. För att man vet inte om den har precis alla de egenskaperna.
Ja, jag såg att de hade någon sån här arrangerad presskonferens och visade någon overhead eller vad det var. Eller.
Ja.
Är det Higgs? Ja, ja, det är Higgs. Ja, det är Higgs. Och så applåderade alla.
Och det var en väldigt, väldigt liten effekt också. Så att det, ja, det är lite farligt samtidigt. För att man har ju bara ett experiment där man kan mäta på de här sakerna än idag.
Ja, just det.
Och det har jag också nämnt förut i mina krönikor, att det är lite farligt att säga att man har hittat någonting innan man har minst två oberoende experiment som har hittat samma sak. För förr vill man ha minst två oberoende, helst flera oberoende experiment som skulle ha sett samma sak innan man gick ut och sa att det verkligen var en upptäckt.
Men vad säger du om det här att man påstår sig ha hittat gravitationsvågor? Det är väl i USA man har någon sån här laseranläggning där man mäter med långa avstånd. Ja. Och så blev det något skjut, det ruckade väl till sig där, och då trodde man... Eller anser sig ha hittat.
Men där verkar man ha så mycket data nu så att man har inte bara sett det en gång, utan man har sett det på många, många olika ställen i universum då. Och man har ju flera olika sådana här observatorier. Man har inte bara ett enda. Så att man måste ju ha flera för att kunna se varifrån någonting kommer. Mm. En gravitationsvåg. Alltså, så gravitationsvågor,
det var inte bara en lastbil som passerar ut.
Nej, man får ju jättestora utslag av en lastbil, men det är ju därför man har flera olika experiment på flera olika ställen på jorden. Så att det är väldigt osannolikt att en lastbil åker förbi just precis samtidigt på alla de olika ställen där man har de här observatorierna. Men gravitationsvågor är ju, kunde ju Einstein redan förutspå från sin allmänna relativitetsteori för länge, länge sedan. I stort sett 100 år, ganska precis 100 år innan man upptäckte dem. Och alla har ju varit överens om att de borde finnas. Om allmän relativitetsteori är korrekt så måste gravitationsvågor finnas. Men just för att gravitationen är så en extremt svag kraft så krävs det så enormt stora saker som händer, som till exempel två svarta hål som kolliderar eller något sånt, eller någon enorm supernova som exploderar relativt nära oss dessutom också, för att man alltså kunna se det här.
Just det.
För att man har ju som ett L då när man skickar en laserstråle, och så tittar man på att det här L blir lite olika långt, så att den här delen dras ut och den där trycks ihop när det kommer en gravitationsvåg, och sen så blir det precis tvärtom efter en liten stund då.
Ja, just det.
Och då kan man mäta den här pyttelilla längdskillnaden då. Längdskillnaden är mindre än en atomkärna när man mäter.
Mm.
Så att det är extremt hög precisionsexperiment.
Om jag förstår dig rätt på dina kröniker och sådär, så där är det väl att du är ändå rätt noga med att det ska vara, vi ska ha verifierbarhetsprincipen här. Vi ska kunna mäta, testa teorierna innan vi kan säga någonting.
Men med gravitationsvågor, även om det finns vissa forskargrupper som har varit kritiska och sagt att det här är inte något bevis på en gravitationsvåg, så är väl konsensus idag i alla fall bland 95% drygt av alla som håller på med det där, det är ju att man verkligen har sett verkliga gravitationsvågor.
Mm.
Och genom att man ser mer och mer utav dem också, så är det svårt att förklara det på något annat sätt. Men det är alltså ingen större revolution egentligen. Det var ju jättebra experiment, och att de fick Nobelpris var ju också helt korrekt egentligen, men alla var överens om att det här var bara en effekt man var tvungen att mäta. Man visste mer eller mindre att den skulle finnas.
Mm. Einstein borde ha fått fler Nobelpriser.
Einstein kunde ha fått åtminstone 4-5 Nobelpriser.
Ja, lätt med, och så fick han det för fotoelektriska effekten. Eller
fick
inte för relativitet.
Nej, men det var egentligen rätt. För att fotoelektriska effekten var ett mycket större framsteg. För det var ju helt modern fysik som ingen hade tänkt på innan. Relativitetsteorin, det var egentligen bara en konsekvens av att slå ihop Newtons gamla mekanik med elektromagnetismen. Så att om inte Einstein hade gjort det, så hade någon annan garanterat gjort det. Och vissa var ju före honom också, Poincaré och Lorentz och vissa andra, och hade ju nästan kommit lika långt som Einstein. Men däremot fotoelektriska effekten, det var något helt nytt som ingen någonsin hade tänkt innan. Men idén är ju extremt enkel, och nu efteråt så kan man ju lära ut det till någon som går på gymnasiet, men det är just det att tänka det först av alla. Det är det som är det svåra, även om det är enkelt.
Brukar vara så. Ja, då blir det nästa punkt då. Och det var kvantmekanikens mätproblem.
Ja,
pratar vi Schrödingers katt här nu, eller var är vi någonstans?
Bland annat Schrödingers katt. Man brukar ofta illustrera det med Schrödingers katt. Och Schrödinger var ju han som skrev ner den första detaljerade teorin för just kvantfysik. Schrödinger-ekvationen. Men han var aldrig nöjd med kvantfysiken, hur den utvecklades sen, att det var en massa såna här spöklika sannolikheter och sånt. Han var ju egentligen en klassisk fysiker, precis som Einstein. Så att han ville ju att allting skulle kunna beskrivas i detalj. Och det går ju inte inom kvantfysiken, i den normala beskrivningen av kvantfysiken i alla fall. Så att han 1935 tror jag det var, stort sett 10 år efter att han skrev ner sin första ekvation om kvantfysik, så hittade han på då ett tankeexperiment där han låste in en katt i en låda. Och så hade han en mekanism som styrdes av en kvantmekanisk process som var kopplad då i några steg till en giftampull. Så att när den här kvantmekaniska processen, till exempel en atomkärna, sönderföll, så skulle en hammare gå ner och slå sönder en cyanidkapsel, och så skulle den här katten som var där inne, ja, den skulle dö helt enkelt. Och så kunde man kalibrera det så att under en timme så kunde man ha precis nog mycket av det här materialet, kvantmekaniska materialet, så att det fanns 50% chans att det skulle sönderfalla och 50% chans att det inte skulle sönderfalla. Och det han då sa var att okej, efter en timme så säger kvantfysiken att katten där inne är både död och levande samtidigt. För det är precis så kvantfysiken funkar. Medan i den normala världen så vet vi att katten antingen är död eller levande. Och det är det som är problemet med Schrödingers katt, och egentligen det som är mätproblemet också. Att hur går man från den här konstiga, spöklika kvantmekaniska överlagringen som vi vet finns i atomfysiken och kärnfysiken och sånt där, till att bli den normala världen där katten antingen är död eller levande?
Att faktiskt veta. Jag tycker synd om katten.
Jag tror ingen har gjort det experimentet med en riktig katt, men man kan aldrig vara helt säker.
Att den ska befinna sig i det där dubbeltillståndet. Ja.
Och sen kan man ju tänka sig att man själv tittar in i den här lådan också. Då, enligt kvantfysiken, om nu hjärnan fungerar enligt kvantfysikens lagar, då kommer ju min hjärna att bli en överlagring av att jag har sett katten död och att jag har sett katten levande. Och fortfarande så har ju liksom varken det ena eller det andra hänt. Och så kan man göra lådan större och större och större, och till slut så har man hela universum i den här lådan. Och då kommer man till något som brukar kallas för många världatolkningen då, att man,
ja, just det.
Man har då alla utfall som någonsin kan hända, händer i något parallellt universum. Så allt som inte är absolut fysikaliskt förbjudet kommer att hända i något av alla de här parallella universum.
Ja, jag intervjuade ju Andrei Linde för några år sedan då han pratade om det här med multiverse, eller universes som jag kallar det.
Ja.
Det blir konstigt med plural på universum.
Ja, precis.
Ja. Vad tror du själv? Det är väldigt spekulativt.
Det finns väldigt, väldigt mycket spekulativa idéer, och problemet med dem är att det är väldigt, väldigt svårt att bevisa eller motbevisa dem. Så att man kan egentligen ha vilken ståndpunkt man vill. Och då är det liksom på något sätt, enligt mig i alla fall, utanför den normala vetenskapliga metoden. Så att inom den vetenskapliga metoden vill man ju ha en hypotes som man kan testa med ett experiment. Men det kan man ju inte göra med de här multiverse-grejerna och så.
När det drar nästan åt religionshållet.
Ja, man kan ha lite grann vilken uppfattning man vill. Så det är lite mindre fysik och mycket mer filosofi, skulle jag säga.
Men handlar inte det här också om problemet med att liksom titta i lådan? Att du då, så att säga, stör processen? Är det inte så man har haft problem med att mäta positioner på elektroner och annat sånt där?
Ja.
Att så fort man är där och pillar, så att säga, så förstör man ju.
Så är det. Så enligt kvantfysiken är det så att när du inte tittar på en elektron till exempel, då är det en vågrörelse som finns överallt. Så att även i väteatomen som bara har en enda elektron, så kan elektronen vara precis överallt samtidigt. Och det är det som gör att en annan väteatom inte kan komma hur nära som helst. För att då har man den här perfekta gränsvakten som hela tiden ser till att den andra atomen kommer precis lagom nära men aldrig för nära.
Ja, men om du öppnar dörren och tittar, då positionerar
precis, du. Precis, om jag väljer att nu ska jag titta efter var är elektronen i väteatomen, då tvingar den att vara på exakt ett ställe.
Ja,
och då... Man kan säga så här att när man inte tittar efter, då är alltid elektronen en vågrörelse. Men när man tittar efter så är den alltid en partikel.
Ja. Alltså det är det här som gör det så spännande, tycker jag. Att det är väldigt gåtfullt på något vis. Och svårt att få in det i huvudet på något vettigt sätt.
Man kan ju ha de här energinivåerna som vi pratade om innan med spektrallinjerna. I väteatomen finns det oändligt många energinivåer som elektronen kan befinna sig i. Och oftast i en atom så befinner sig elektronen i oändligt många olika energitillstånd samtidigt. Ända tills man väljer att mäta, då tvingar man den att vara i ett specifikt energitillstånd. Och på en viss specifik position och så vidare.
Om du ursäktar sidojämförelsen, så är det ju faktiskt samma med psykologi och sociologi. Och om du ska kolla hur folk beter sig,
ja,
så då måste du vara där och titta på det.
Ja,
och då påverkar det. Eller som det är med opinionsundersökningar. Alltså är det så många som tänker rösta på det partiet? Nej, men då ska jag rösta på det andra. Ja.
Observationen ändrar på resultatet.
Ja, så är det. Just det.
Så är det ju till och med den mest fundamentala vetenskapen, fysik.
Så, det är inte så bara på kvantnivå menar du då? Eller?
Ja, även i normala fall så ändrar man ju vissa saker, men då är det mer på ett pragmatiskt sätt. Men på kvantfysikens nivå, då är det verkligen fundamentala saker vi pratar om. Så att man kan liksom inte veta allting om en atom. Och det är också det som gör att man inte kan använda den gamla vanliga fysiken för sådana saker, mikroskopiska grejer.
Men om det finns spöken i garderoben, så tänkte jag gå över på två punkter som du har med på den här listan. Och det är ju mörk energi och mörk materia.
Ja.
Som ju förvirrar det hela ännu mer. För nu påstår man ju då att den mängden massa då, eller som finns i universum, det här som vi känner till utgör nu bara 2, 3, 4% något sånt,
ja, något sånt.
Utan resten skulle utgöras av de här två andra entiteterna som man inte har den blekaste aning om vad det är för någonting. Ska vi börja med mörk materia? Ja, det tycker jag går ju som att begripa någorlunda.
Mörk materia, finns det också några föreslagna hypoteser om vad det kan vara. Det är inget som är bevisat, varken det ena eller andra hållet, men man har i alla fall några förslag. Men mörk energi, där har man egentligen inga idéer om vad det kan vara. Men mörk materia, det är precis som vanlig materia, just förutom att den är mörk, eller egentligen ett mycket bättre namn är osynlig materia, för att det är precis vad det är. Så att redan på 1930-talet så var det forskare som föreslog att det måste finnas något som klistrar ihop galaxer, och framförallt då hopar av galaxer, för de rörde sig alldeles för fort för att de ska kunna hålla ihop med bara den normala materien. För att gravitationen funkar lite grann som ett klister. Ju mer materia man har, desto starkare blir klistret.
Ja, precis som månen kretsar runt jorden.
Ja, exakt så.
Så då menar man att galaxerna egentligen skulle de ha...
Ja, de hade inte kunnat finnas i de här galaxhoparna helt enkelt, utan de skulle ha farit iväg från varandra för länge sedan. Så då såg man att det måste finnas åtminstone 10 gånger mer materia än det man ser från vanligt stjärnljus. Och då kallar man det just för mörk materia. Så man då dumpar in 10 eller drygt 10 gånger mer mörk materia än den normala synliga materien, då kan man förklara varför de rör sig som de gör kring sitt gemensamma masscentrum. Det ser man också i vanliga galaxer, spiralgalaxer som är såna här med en skiva som snurrar. De snurrar också, själva skivan snurrar alldeles för fort för att den ska kunna hållas ihop med bara den synliga materien. Så att hela den här skivan borde ha slitit sönder för länge sedan, och det har den inte gjort. Och om man då pumpar in massvis med mörk materia där, så hjälper man galaxen att klistra ihop sig trots att den roterar så pass fort.
Men vad tror du själv? Är det tankefel här? Eller finns det någon... Ja, vad ska man dra för slutsats av det? Det blir ju jättekonstigt.
Det finns ju olika varianter. Det som är mest poppiskt är att man säger just att det finns mörk materia. Och där har man då flera olika varianter.
Någon okänd partikel då? Eller
det finns, inom partikelfysiken finns det då hypotetiska teorier där man har flera olika kandidater för vad den här mörka materien kan vara. Bland annat supersymmetriska partiklar som en kusin till normala partiklar. Så att om man har en elektron så ska det finnas en supersymmetrisk elektron som egentligen är en kraftpartikel. Och har man en foton så ska det finnas en supersymmetrisk foton som egentligen är en materiepartikel då. Problemet är att man aldrig sett några av de här supersymmetriska partnerna. Och då säger man att orsaken till varför man inte har sett dem, det är att de är så otroligt tunga. Så att man har inte lyckats skapa dem i sina partikelfysikexperiment ännu. Men ingen vet varför de ska vara så tunga, och ingen vet hur tunga de ska vara heller. Så att det är ingen som kan förutsäga var och när och hur man ska se dem.
Mm. Och skälet till att man inte kan se det här är det att det inte interagerar då med
det kan ju finnas ljus, ett väldigt, till exempel. Det kan ju finnas ett väldigt, väldigt enkelt skäl, det är att de inte finns överhuvudtaget. Det är ju det enklaste antagandet.
Man brukar säga det till barn när de tror att det är spöken i garderoben.
Ja.
Att det inte är några...
Ja, det finns det som kallas för den lättaste supersymmetriska partikeln, som är också neutral, alltså inte har någon elektrisk laddning. Den brukar man säga är den bästa kandidaten för från partikelfysiksidan för just de här mörka materiepartiklarna.
Neutrinon då? Det är också en sån här spökpartikel.
Neutrinon är ju känd sedan 1930, föreslogs den ju för första gången. Och den är också, men den är väldigt, väldigt lätt. Förut trodde man att den var helt masslös.
Men det fanns gott om dem.
Men idag så tror man att den är inte riktigt masslös, bara nästan. Det finns väldigt, väldigt gott om dem, det är helt sant.
Medan vi pratar här, har det väl farit sådana där genom våra kroppar?
Från solen kommer det hela tiden neutriner. Det är ju en restprodukt av att solen genererar sin kärnenergi. Så att genom tumnageln varje sekund så åker det flera miljarder neutriner.
Ja.
Så att de genomborrar oss. Man brukar säga att under en livstid så är ungefär en eller två gånger som det sker en reaktion med neutrino inuti kroppen. Jaha. Som gör någon, ja, reagerar med någon cell eller någonting. Så att det är väldigt, väldigt... Saker är i stort sett 100% genomskinliga för neutriner. Men ändå inte riktigt, för man kan ju ändå detektera dem.
Ja, det har väl gjorts några konstiga underjordiska experiment med...
Jag tror 1956 upptäckte man neutriner för allra första gången. Han som föreslog neutrinen, Wolfgang Pauli, han sa att jag har gjort den värsta dödssynd som en teoretisk partikelfysiker kan göra. Jag har föreslagit en partikel som aldrig någonsin går att detektera. Men sen bara, ja, vad blir det nu, 26 år senare så detekterar de en neutriner. Men däremellan, vilket Pauli inte kunde förutspå då, så hade man konstruerat kärnreaktorer på jorden. Och i en kärnreaktor så producerar man också enormt stora mängder med neutriner. Och det är lite grann som att köpa lotter. Om man köper en lott så har man nästan ingen chans att vinna. Men köper man alla lotten eller väldigt många lotter, då har man en väldigt, väldigt stor chans att vinna. Och det är samma med neutriner. Om man bara har nog många neutriner så kommer man förr eller senare att se en.
Förr eller senare kommer det då. På något sätt träffa vadå, en atomkärna eller någonting? Eller vad är det som händer?
Ja, man kan ju detektera neutriner på lite olika sätt. Det här som du var inne på innan, att man har en underjordisk detektor. Man har ju en på Sydpolen som heter Ice Cube, som är 1 kilometer gånger 1 kilometer gånger 1 kilometer nere i isen. Och där har man lyckats detektera neutriner från andra himlakroppar än solen. Mm. För första gången. Eller egentligen har det hänt en gång tidigare av en slump 1987. Men kontrollerat så har man lyckats detektera det på Ice Cube-detektorn nu bara för några år sedan. Mm. Och det var en jättestor grej att man kunde se neutriner från andra galaxer.
Har jag fel? Har det pratats om att det kunde vara neutrinon som var den mörka materien?
För länge sedan pratade man om att neutrinon kunde vara den mörka materien. Men idag vet man att det räcker inte alls till för att kunna förklara all mörk materia. Och dessutom så fungerar den på fel sätt. Så den skulle inte klistra ihop galaxerna på rätt sätt. Mm. Så att neutrinon skulle göra så att jättestora strukturer i universum efter Big Bang skapas först. Medan man har en tung mörk materiepartikel, då skapas de minsta strukturerna först och så bygger de upp större och större strukturer. Och det verkar stämma bättre med hur det verkligen ser ut i universum. För att om man tittar riktigt långt ut i universum ser man också långt tillbaka i tiden. Då kan man se hur strukturerna har bildats i universum i olika tidsepoker. Och då kan man jämföra det med sina teorier. Men mörk materia, antingen kan det vara så att mörk materia finns i jättestor mängd, eller så är det något fel på våra teorier om hur gravitation fungerar.
Ja, just det.
Så det finns ju också sådana förslag att man kan ändra lite grann på Newtons gravitationslag, speciellt vid väldigt, väldigt låga accelerationer eller vid väldigt, väldigt svaga krafter. Det är ungefär samma sak. Mm. Och då kan man då förklara bort allt det här utan någon som helst mörk materia.
Ja, för vi har ju aldrig varit där.
Nej, och gravitationen är väldigt, väldigt svår att mäta på, så att i jordiska experiment så kan man egentligen inte skilja mellan det här. Så det enda man har att och ty sig till, det är just sådana här kosmologiska experiment. Och då har man alltid en stor osäkerhetsfaktor som kommer in.
Men aldrig varit där, menar jag, ute i galaxen och kollat.
Nej,
ja.
Precis.
Ja. Just. Vi är fast här på vår lilla plätt.
Än så länge, ja.
Än så länge, ja. Det blir tungt för huvudet det här, men det är spännande. Jag gillar de här spökena i garderoben. Vi ska ta en punkt till innan vi avslutar. Vi ska återkomma. Vi får köra en vända till med de andra fem punkterna, så vi får lite andningspaus emellan. Men det är den här mörk energi då, som jag tycker är ännu mer, känns åtminstone för mig som lekman, väldigt spekulativ eller konstig. Och det har ju att göra med att jag har nog ganska svårt i huvudet att överhuvudtaget föreställa mig universum som ett rum, som det vi befinner oss i nu, fast utan väggar. Och det är något som skaver i min hjärna, men det är ju det här mörk energi där man då uppmätt, ja, vad är det? Att universum expanderar.
Att universum expanderar, det har man vetat i nästan 100 år, eller 90 år i alla fall. Så det var inga konstigheter, men däremot så såg man 1998 att universum på riktigt, riktigt stora avstånd inte saktar in sin expansion, vilket det borde göra eftersom gravitationen alltid är attraktiv. Så funkar gravitationen som en broms. Så att om jag slänger upp en boll från jordytan, så kommer den att vända och komma ner igen. Och det är gravitationen som gör att den dels bromsas in och dels kommer ner tillbaka till jordytan. Om jag slänger iväg den riktigt, riktigt hårt, mycket, mycket hårdare än en människa kan göra, då sticker den iväg för alltid. Men den kommer fortfarande att bromsas in innan den lämnar jordens dragningskraft. Så att det trodde man gällde för hela universum också, att det skulle bromsas in. Så att det finns olika scenarier. Antingen kan universum expandera för alltid. Det bromsar fortfarande in, men det bromsar aldrig ner till noll. Eller så kan universum vända och börja kontrahera igen.
Komma tillbaka.
Så det expanderar upp till en maximal storlek och sen kommer det tillbaka till ingenting. Mm. Det var den kanske mest populära teorin på 1960-talet, att man trodde att universum var ett oscillerande universum som expanderade och kontraherade. Och så finns det då precis mellantinget mellan de två, att universum expanderar, men väntar man oändligt länge så går hastigheten mot noll. Men 1998 så såg man att man tittar på riktigt, riktigt stora avstånd, kosmologiska avstånd, flera miljarder ljusår. Då verkar det som att universum går fortare och fortare i sin expansion. Och det fanns ingen sån teori som förklarade det. Så att det var en jättestor överraskning att man såg just det här resultatet. För det man egentligen ville göra, det var två studier som såg samma sak. Och det man egentligen ville göra, det var att mäta universums inbromsning mer noggrant än man någonsin hade gjort innan. Så alla var överens om att vi kommer se en inbromsning. Och sen så gjorde man mätningarna och tolkade resultaten. Såg man att, nej men vänta nu, universum går ju fortare och fortare i sin expansion. Om man tittar på riktigt stora avstånd.
Någon har alltså foten på gaspedalen, eller?
Precis, det är som att Gud har ändrat sig. Förut hade Gud foten på bromspedalen. Och sen så har Gud ändrat sig och trycker på gaspedalen istället.
Ja.
Och det går väldigt enkelt att stoppa in en extra term i Einsteins ekvationer för allmän relativitetsteori som kan förklara det här. Och det var något som Einstein själv gjorde 1917. Bara 2 år efter att han hade kommit på själva teorin.
Och,
men på hans tid så visste man inte om att universum expanderade överhuvudtaget. Så att alla trodde att universum var statiskt. Det vill säga alltid hade sett ut likadant. Alltid hade funnits. Det vill säga var oändligt gammalt. Och att universum och vår egen galax var samma sak. För man kände inte till att det fanns andra galaxer heller. Och Einstein såg direkt att hans egen teori hade ingen sån lösning. Så det fanns ingen möjlighet att få en statisk lösning för allmän relativitetsteori. Så därför petade han in en till term som han kallade för den kosmologiska konstanten. Som fungerade just som en repulsiv gravitation.
Ja, jag har hört talas om den.
Så gravitationen ville dra ihop alltihop.
Vad är den där konstanten? Är det en etta eller vad är det han har pulat in i?
Konstanten kan man ju välja som man vill. Alltså värdet kan man ju välja som man vill. Men det väljer man ju så att det ska passa överens med de observationerna man gör. Och det visar sig att den konstanten har ett extremt litet värde.
Jaha.
Men den har också den egenskapen att den är ju konstant, som man hör på namnet, så att den växer och växer och växer och växer med avståndet. Medan den vanliga gravitationen, den blir ju svagare och svagare och svagare och svagare med avståndet. Mm. Så förr eller senare, den här som är konstant fast extremt liten, och den här som är stor men som hela tiden faller, förr eller senare så kommer den här som är stor och faller kommer att bli mindre än den här kosmologiska konstanten.
Mm.
Och när det händer, då kommer universum att gå från att vara inbromsande till att bli accelererande i sin expansion.
Okay.
Men det var inte så Einstein tänkte, utan han tänkte sig att de tog ut varandra exakt, så att kraften blev noll på hela universum, så att det varken kontraherade eller expanderade. Men då kunde man ganska snabbt visa, andra visade då att det var okej, det var statiskt, men det var instabilt, så att minsta lilla störning skulle ändå få det att antingen kontrahera ihop eller expandera oavsett. Och sen 10 år ganska precis senare så upptäckte ju observationsdata, eller observatorer mätte då att universum expanderar. Och då sa Einstein att den här kosmologiska konstanten, det var hans livs största blunder. Hans livs största misstag. Han borde aldrig någonsin ha infört den. För att om han inte hade infört den, då hade han kunnat förutsäga 10 år innan att universum måste expandera. Och det var ingen som visste eller ens trodde på den tiden. Så det hade varit ytterligare en stor grej. Men det var, enligt honom då, var det hans största misstag i karriären. Men den här kosmologiska konstanten, den passar också för att förklara de här nya mätdata från 1998 och framåt. Så då kan man ta ut den ur garderoben igen och liksom sätta in den i ekvationerna igen. Men det finns ingen som helst förklaring till vad det här kan vara.
Nej, men då är frågan, det är inte något mätproblem här då, eller något konstigt med rumsuppfattningen med universum, så tänker jag.
Ja, jo, det kan det vara. Det kan också vara så att modellen man använder för att tolka universum är alldeles för naiv. För att den modell man använder idag, det är att man säger att allting är perfekt, totalt, exakt likadant utsmetat universum. Och det är ju bara att titta ut så ser man att det stämmer inte alls. Ja, det är ju stjärnor här och där och så är det tomrum emellan, och det är galaxer här och där och så är det tomrum emellan. Och den approximationen, den kanske var bra i tidiga universum. Det verkar som att universum var väldigt, väldigt jämnt fördelat. Men den blir sämre och sämre och sämre ju mer vi väntar. För att ju längre vi väntar, desto mer struktur blir det universum. Mm. Om man då tar hänsyn till de här strukturerna, då finns det vissa som hävdar att då behöver man ingen mörk energi överhuvudtaget. Utan de här inhomogeniteterna, de här strukturformationerna, kommer automatiskt att ge en effekt som ser ut som att universum expanderar snabbt, fast det inte gör det. Så det finns lite olika bud där, men de flesta kosmologer, de är inne på att det finns mörk energi.
Men om universum då expanderar och expanderar och det går fortare och fortare och fortare och fortare, till slut tänker man sig att lamporna slocknar om de når ljusets hastighet, så fortsätter kan vi inte se något mer.
Fortsätter universum att expandera fortare och fortare, då kommer vi se mindre och mindre och mindre av universum.
Ja, då borde ju stjärnor och
galaxer. Till slut ser vi inte längre
slocknar där borta.
Då ser vi till slut inte några andra galaxer, så då blir det precis som man trodde då på Einsteins tid.
Då blir vi verkligen
att universum och Vintergatan är samma sak.
Då är vi verkligen
så är det inte då.
Ja,
en del tror till och med att även atomer och atomkärnor kommer att slita sönder i något som brukar kallas för Big Rip. Om det här fortsätter, så även på mikroskopisk nivå så kommer allt att slita sönder, men det är väldigt, väldigt spekulativt.
Då kommer man att känna sig splittrad då.
Ja, man väntar några miljarder.
Ja, jag tycker det här är jättespännande och mycket, mycket det bubblar i min hjärna av små såna här glada atomer som hoppar. Att det är så roligt att tänka på de här sakerna, tycker jag. Även om det är svårt att begripa mycket. Jag menar, hur kom du in på det här överhuvudtaget? Och vad har du för IQ som har liksom absorberat allt det här och sitter och räknar och förstår ekvationerna och så? För jag försökte läsa Einsteins, han har ju en populär vetenskaplig utgåva av allmänna och speciella relativitetsteorin som jag börjar läsa. Men halvvägs var jag tvungen att ge upp, för jag fattar inte matematiken. Jag är ju sån där.
Så här brukar jag säga till mina studenter, speciell relativitetsteori, det är väldigt enkel matematik. Kan man Pythagoras sats, så kan man i stort sett all matematik som krävs. Allmän relativitetsteori, när man pratar om krökta rumtid och så här, det är något helt annat. Då har man väldigt, väldigt krånglig matematik.
Men tycker du då att du kan säga att du har förstått den?
På en teknisk nivå så i alla fall den speciella relativitetsteorin, den förstår man ju, eftersom man som partikelfysiker så använder man ju dagligen, för att man måste använda den för att kunna göra förutsägelser på partikelfysikexperiment och sådär. Så det här med E lika med MC kvadrat, det är något man hela tiden använder. Det är något man använder när man konstruerar partikelacceleratorer också. Så skulle inte det stämma, så skulle inte maskinerna fungera överhuvudtaget. Så att det finns liksom inget snack om att speciell relativitetsteori är väldigt, väldigt bra teori som fungerar väldigt bra. Allmän relativitetsteori har inte lika bra tester, men det brukar bli mer och mer tester. Bland annat det här med gravitationsvågen nu har man ju testat, så att det vet man ju stämmer.
Men frågan är hur du har tagit dig in i det där och klarat av det. Och var det som när du var student? Och
hur man blev intresserad av fysik överhuvudtaget är en konstig fråga, för att på gymnasiet var ju fysikundervisningen ganska så mossig, om man får uttrycka sig lugnt. Så det kan inte vara därifrån det kom. Men jag hade en kompis som också var intresserad av sånt här, och vi började läsa populärvetenskap. Han har gjort Gamow, en känd rysk-amerikansk forskare som har extremt bra populärvetenskapliga böcker som håller än idag. Och så lite biografier om Einstein och sånt där. Så det var väl så man kom in på det där. Och sen halkade man in på ett bananskal och började plugga fysik i Uppsala. Och sen så gick det bara fart.
Jag kan väl hålla med om att skolfysiken var inte det som fick mig att fatta intresse för de här frågorna. Det kom senare.
Ja. Nej, problemet i skolfysiken
på lekmannanivå som
jag tror att man börjar i fel ände. Jag tror man borde börja med de här spektakulära sakerna som folk är intresserade av. För att på TV, BBC och Vetenskapens värld och så här, det är ju jättemånga som är intresserade av att titta på program om svarta hål eller exploderande supernovor och sånt där. Så varför börjar man inte i den änden, och så får man liksom folk intresserade av det där, och sen kan man börja gå in på detaljerna när man redan har fått dem intresserade. Nu börjar man precis motsatt håll, så man börjar med de här härliga friktionsexperimenten när man drar någon kloss med någon dynamometer upp för något lutande plan, och är man då inte redan otroligt intresserad så blir man ju väldigt ointresserad av en sån approach.
Ja, men jag tror vi får göra paus här då, så hjärnan får vila en stund. Yeah. Så ska vi återkomma med en del två, då tar vi nästa fem punkter. Fler spöken i garderoben.
Ja, men.
Yes, tack ska du ha.
Tackar.